Den här söndagen är en huvudperson, Johannes döparen. En man som var väldigt viktig för Jesu entré och start. Och jag tänker tanken, vem var då Jesus? Och går vi till Lukas kapitel 1 och 3 samt Markus 1 så får vi en ganska bra bild. Och jag kommer inte gå igenom det, men ta upp er bibel, öppna upp Spotify eller gå in på bibel.se för att bilda er en bild. Men det man kan läsa där är att det fanns en präst som hette Zacharias som verkade i Avias avdelning i templet. Han hade en fru som hette Elisabet och de levde ett rättfärdigt liv och följde alla Herrens bud och föreskrifter. Jag tror att de hade ett ganska gott liv på den tiden. Men det var bara en grej som inte kändes så där jättebra. De var ofrivilligt barnlösa. Och nu var de båda så gamla att de inte längre kunde få barn. Zacharias, prästen, fick vara med om en sak. Varje år så fick en av prästerna gå in i templet och tända rökelseoffret. Och varje år lottade man vem det skulle bli. Och den här gången var det Zacharias tur. Han fick möjligheten att gå in i templet och tända rökelseoffret. Och när han var där inne och tände rökelseoffret så visade sig en ängel för honom. Zacharias blev förskräckt, men ängeln sa, var inte rädd Zacharias. Din bön har blivit hörd. Din hustru Elisabet ska föda en son åt dig och han ska heta Johannes. Han ska få ta emot helig ande i moderlivet. Han ska aldrig dricka starka drycker och han ska få många i Israel att vända tillbaka till Herren, deras Gud. Och han ska gå före honom så att Herren får ett folk som är berett. När Zacharias hörde detta så blev han faktiskt stum och kunde inte tala först efter att Johannes hade fötts. Åren gick, Johannes växte upp. Och när han blev äldre så tog han sig ut i öknen. Han levde i öknen. Han hade kläder gjorda av kamelhår. Han hade läderbälte om livet. Och levde av syrsor och vildhonung. Och när han var där ute i öknen så var det väldigt många människor som kom till honom. För att döpa sig, för att få syndernas förlåtelse och för att omvända sig. Och när Johannes var där ute och gjorde allt det här så uppfyllde han profeten Jesajas ord. En röst ropar i öknen, bana väg för Herren, gör hans stiga raka. Varje klyfta ska fyllas, varje berg och höjd ska sänkas. Krokiga stigar ska rätas och steniga vägar jämnas. Och alla människor ska se Guds frälsning. Johannes var ju en person som var i rampljuset. Och det gjorde också att han hängde lite med kung Herodes. Men nu var han fängslad av den här kung Herodes. För att han hade sagt till honom att han inte kunde leva med sin brors hustru. Och när Johannes satt där i fängelset så började han höra om vad Jesus gjorde. Alla hans gärningar. Och då skickade Johannes några av sina lärjungar till Jesus. Och nu kommer vår bibeltext, Matteus 11, 2-11. Johannes fick i sitt fängelse höra om Kristi gärningar. Och han skickade några av sina lärjungar för att fråga honom: är du den som ska komma? Eller ska vi vänta efter någon annan? Jesus svarade dem: gå och berätta för Johannes vad ni hör och ser. Att blinda ser och lama går. Spetälska blir rena och döva hör. Döda står upp och fattiga får ett glädjebud. Salig är den som inte kommer på fall för min skull. När de hade gått började Jesus tala till folket om Johannes. Vad gick ni ut i öknen för att se? Ett strå som vajar efter vinden. Nej, vad gick ni då ut för att se? En man i fina kläder. Men de som bär fina kläder finns i kungaplatsen. Vad gick ni då ut för att se? En profet. Ja, och jag säger er, en som är mer än profet. Det är om honom det står skrivet: se, jag sänder min budbärare före dig. Han ska bereda vägen för dig. Sannerligen, ingen av kvinna född har trätt fram som är större än Johannes döparen. Men den minste i himmelriket är större än han. Wow, vilket hyllningstal. När jag tänker på den här texten så kan jag inte låta bli att tänka mig in, eller försöka tänka mig in i Johannes tankar och känsloliv. Kanske kan du också försöka föreställa dig och visualisera dig. Tänk dig in i hans situation. Johannes har alltså levt hela sitt liv och kom ihåg hans start. Prästen Zacharias pojk. En man som många såg upp till. Som antagligen levde ett ganska gott liv. Fick barn genom ett Guds mirakel. Redan där gick Johannes inte obemärkt förbi. Och läser vi Lukas evangeliet kan vi läsa att Zacharias fick rösten tillbaka i samband med att han proklamerade att barnet skulle heta just Johannes. Och då pratar man om det i hela Judéens bergsbygd och la allt det som hände på sitt minne och sa till varandra: vad ska det inte bli av detta barn? Redan från första start extremt höga förväntningar på sig från alla håll och kanter. Men så tog han sig ut till öknen. Han drog sig undan, kanske för att förbereda sig och spendera mer tid med Gud och fokusera på det som komma skall. Men folk tog sig ut dit, till öknen, massvis med människor, för att omvända sig, få syndernas förlåtelse och döpa sig. Men nu satt han fängslad. Och han fick höra om Jesus. Han var ju tvungen att ställa frågan. Eller hur? Är det dig vi har väntat på? Är det dig jag har vikt hela mitt liv för? Är det dig jag ska lämna över stafettpinnen till? Ja, det var det. Jesus var den som han hade pratat om och förberett människor på att han skulle komma. En man som skulle vara Messias, Guds son. Nu kunde Johannes andas ut. Nu var allt det han skulle göra fullbordat. Nu var hans jobb klart. Nu är det någon annans tur att ta vid. Och kort därefter halshöggs Johannes. Inte för att han gjorde något brott, utan för att kungen vid ett svagt ögonblick hade lovat att avrätta honom. Och att han nu var tvungen att hålla det han lovat. Nu var hans gärning slut. Och det var dags för Jesus Kristus att ta vid. Jag funderar också på den här frågan. Varför behövde Jesus Johannes? Varför gjorde han inte bara en storslagen entré och bara dundra på direkt? Körde sin grej? Jag tror att det finns flera anledningar till det. Den första anledningen är att när Jesus kom så var det typ 400 år gamla texter som man talade om Messias och Jesus. Det var liksom inte så att gemene man hela tiden gick och läste de här texterna och helt naturligt skulle kunna göra den kopplingen att Jesus, det är nog Messias. Dessutom, om någon berättar att något eller någon ska komma som är det här och gör det här, så får personen redan då ta ställning. Tror jag på det här? Om det är sant, hur gör jag då? Johannes var viktig därför han beredde vägen för Herren. Han banade väg för Herren. Han gjorde hans stiga raka och steniga vägar jämnade och berg och höjder skulle sänka sig. De där höga bergen och de där krokiga stigarna kan vara en bild för allt det där som tar vår energi, all vår kraft och allt vårt fokus. Bergen och stigarna ser olika ut för oss. För någon är det brustna relationer. För en annan är det ett jobb som tar alldeles för mycket tid. För en tredje är det hennes självbild. För en fjärde är det en sjukdom. Och när vi står där precis mitt i det, så är det som att vi står i en stor skugga. Vi ser liksom inte bortanför det här berget som står precis framför oss. Och vi kan inte tro att det här på något sätt kan förändras. Vi tror att den här skuggan, det här berget, är den enda verkligheten. Och när vi står där så missar vi allt det där vackra som finns bortom det här berget. Denna krokiga stig. Men när man står där vid den här bergsfoten funderar man på hur man ska ta sig igenom det här. Hur ska jag ta mig över på andra sidan? Och det här berget står inte endast i vägen för livet självt, utan kan även stå i vägen för relationen med Gud. Jag tänker att det kan vara som när man har ett hus eller en lägenhet och man ska flytta. Man har så mycket grejer att man inte ser allt det där vackra. Och jag har hört många säga att det bästa med att flytta är att få rensa bort allting. Bara ta bort det, slänga saker, göra plats för andra saker. Få en ny start. På samma sätt är det med våra liv. Ibland behöver vi rensa undan. Och vi har precis gått in i ett nytt kyrkoår. Vi har bara några veckor kvar till nyår. Den här tiden som vi är i just nu är ett fönster där vi funderar på hur det har varit, men också funderar på hur vi vill ha det. Tänk att vi varje år får det fönstret av reflektion. En given tid för eftertanke och reflektion. Just nu, om ingen har noterat det, så står vi mitt uppe i en pandemi. En tid som har varit det där fönstret där vi har fått reflektera över vad som är viktigt i våra liv. Vilka relationer som betyder någonting för oss. Vad kyrkan och vår tro betyder för oss. Vi har fått veta att oavsett hur mycket vi planerar så kan allting förändras över en dag. Pandemin påminner oss om att våra liv är så förgängliga. Vi kan inte ta någonting för givet. Låt oss nu vara ärliga. Pandemin har varit och är jobbig. Det är ett mörker och en tjock dimma som omger oss. Och en av de jobbigaste sakerna är att vi inte vet när det ska ta slut. Vi vet ingenting om hur det kommer se ut efteråt. Det är som att allting känns hopplöst. Det är som att vi står där vid den där bergsväggen och funderar på hur ska det här försvinna? Hur ska jag ta mig över? Kan vi gå runt det? Nej. Försvinner det? Nej. Och till slut sätter vi oss där vid bergskanten och känner att allting är hopplöst. Det kommer inte gå. Och när vi sitter där i bergsfoten och allt känns så där hopplöst, att det inte finns en väg vidare, precis då kommer det förbi en bergsklättrare. Han ser dig och frågar: varför sitter du här och gråter? Varför är du ledsen? Du svarar: jag kommer inte vidare. Allting känns hopplöst. Jag ser ingen väg ut. Jag ger upp nu. Då säger bergsklättraren till dig: titta en gång till. Du lyfter upp blicken och plötsligt ser du små, små fästen som du kan fästa en sel i, som du kan fästa ett rep i. Bergsklättraren säger: jag går före. Jag visar vägen. Du kan vara trygg. Vi tar det lugnt i din takt. Och plötsligt står ni där, längst uppe på berget, och ser allt det fina runt omkring. En bild av en känsla och ett hopp. Att bana väg för Herren innebär att man skapar förutsättningar för Gud att verka. Att bana väg för Herren betyder att man hjälper människor i sin omgivning att lyfta blicken. Se andra saker. Och när personen är redo, ta små, lugna steg. Och precis som bergsklättan, gå bredvid, gå framför. Hjälpa, stötta och vägleda. Och inte minst be. Att vara den där bergsklättraren är någonting av det finaste man kan vara. Att få hjälpa någon att se annorlunda på livet. Och att hopplösheten sakta men säkert försvinner. Att vara den som går lite före. Att vara den som stöttar och vägleder och hjälper till. Alltså, det är nästan så att det kan flytta berg. Och det fina i det här är att alla vi kan vara medvandrare. Det är någonting som är till för oss alla. Vi kan alla vara med och hjälpa en medmänniska. Vi kan alla ge lite av vår tid och vårt engagemang för en annan människa. Vi vet aldrig vad våra kanske små gester kan betyda för någon. En kollega, granne eller församlingsmedlem. Vi har ingenting att förlora, men allt att vinna på att göra så gott vi kan mot så många vi kan. Men att bana väg för Herren handlar inte endast om att vara en god människa och en medborgare. Att bana väg för Herren handlar också om att vara en medvandrare i tron. Jag tänker att vara medvandrare och lärjunge handlar om att leda och stötta människor i sin väg mot Jesus. Vårt uppdrag som individer och församling är att leda människor till Jesus. I missionsbefallningen står det: åt mig har getts all makt i himmelen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns, Sonens och den helige Andens namn och lär dem att hålla de bud jag har gett er. Det här är själva kärnan. I de här orden ligger vårt existensberättigande som församling. Det är alltså därför vi finns till. Det här är vår arbetsbeskrivning. Och det här uppdraget har funnits med kyrkan i hela hennes historia. Den har drivit den framåt. Den har startat nya församlingar. Den har startat nya samfund. Den har gjort att människor har åkt över hela vår värld. Det här är stora och viktiga grejer för så många. Men vad betyder det för oss? Kan vi ta till oss att det gäller dig och mig, oss enstaka individer? Det skulle kunna betyda och förändra allt. Det skulle kunna ge oss en mening och riktning. Varför är vi ledare? För att ge möjligheter till människor att bli vän med Jesus. Varför sitter jag i något råd? Jo, för att det ger förutsättningar för att möten ska kunna uppstå. Ibland kan det här ordet, lärjungaskap, göra att någon ryggar tillbaka. Det blir så himla stort och pretentiöst. Man ska vara på ett speciellt sätt. Man ska inte vara på ett speciellt sätt. Men lärjungaskap handlar inte om det där. Att vara lärjunge handlar om att låta sin tro få konsekvenser. Men framför allt handlar det om att vara en följare. En följare till Jesus. Om man googlar på synonymer till lärjunge så kommer det upp saker som kan öppna upp och hjälpa oss vidare. Det kommer upp ord som lärling och elev. I de orden kan man se att man behöver inte vara perfekt. Man behöver inte vara färdig. Utan man får vara operfekt och ofärdig och på väg. Vi är i rörelse hela tiden. Ett av våra uppdrag som individer är att leva i den relationen med Jesus. Och ha en vilja att bli påverkad och att lära sig. Och den andra delen i lärjungaskapet är att dela med sig av den till andra människor. Och jag tror att det är viktigt att du och jag hittar ett sätt att förhålla oss till vårt lärjungaskap. För det finns inte ett sätt. Gud har skapat oss till människor. Olika människor och vill använda sig av dig och mig. Precis som vi är. Precis på det sättet som passar oss just nu. Baserat på våra livssituationer, våra egenskaper och våra sammanhang. Att bana väg för Herren handlar om att likt Johannes förbereda människors hjärtan, svara på deras frågor, leva med dem, stötta och vägleda och inte minst måla bilden av det som ska komma. Och i den här tiden är det viktigare än någonsin att peka på ljuset. Nu är det viktigare än någonsin att prata om livet när det finns så mycket död. Nu mer än någonsin funderar människor på existentiella frågor. Vad är viktigt i livet? Vad är meningen med det? Hur kan det drabba mig? Och så vidare och så vidare. Då kan du och jag lyssna på deras tankar. Prata med dem kring det här. För jag tror faktiskt att det är så här. Att vi som kristna har någonting att komma med. Vi kan tillföra någonting i den här pandemin. Vi har ett budskap att komma med. Ett budskap att vara stolta över. Vi behöver inte skämmas för evangeliet. Att Jesus Kristus går med oss i den här oroliga tiden. Som den medvandrare han är. Amen. Vi ber. Herre, du ser att det kan vara utmanande och svårt att ställa sig till förfogande. Du ser att det kan vara obekvämt att ta upp ett annat sätt att se på livet än normen. Herre, jag ber att du skulle hjälpa oss alla att vara frimodiga. Att våga stå raka i ryggen och tro att vi har någonting att komma med. Inte för att vi är perfekta och har saker i våra liv, utan för att Gud är perfekt och att Gud vill vara med alla människor. Gud vill komma med ljus i mörker. Gud vill vara precis som den där bergsklättran som hjälper oss alla att hitta nya vägar och se det vackra som ligger framför, som vi inte ser för att vi har våra berg framför oss som vi står i. Herre, hjälp oss att prioritera och hjälp oss att hitta vägar framåt. Tack för att du leder oss steg för steg. Amen.